Hallo und herzlich willkommen zum Nordic Way Podcast, eurem Podcast für Nordeuropa. Hier erfahrt ihr alles über die nordischen Länder. Alles, was ihr wissen müsst über Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Island.
Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Wir hören von unseren KursteilnehmerInnen eigentlich immer wieder, dass sie die nordischen Krimis so lieben. Und deshalb haben wir uns überlegt, machen wir doch mal eine Themenwoche. Und was wäre eine Themenwoche ohne einen speziellen Gast? Sarah und ich können eigentlich nur literaturwissenschaftlich über Krimis sprechen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir laden uns einen Gast ein. Nämlich Lina Bengtsdotter aus Schweden. Willkommen, Lina. Trevligt att du är här.
Tack snälla.
Und ihr hört schon, wir werden heute zum ersten Mal in unserem Podcast Schwedisch sprechen. Aber keine Sorge, wir sprechen langsam, sodass ihr uns hoffentlich gut folgen könnt. Bei YouTube könnt ihr euch die Folge dann auch mit Untertiteln angucken. Und im Blog werden wir dann auch die wichtigsten Infos aus dem Interview nochmal schriftlich euch präsentieren. Und dann dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Also freut euch auf ein schwedisches Interview, auf ein Hörverstehen und ganz viel Krimi-Infos mit Lina Bengtsdotter.
Välkommen Lina, en gång till. Tack att du är här. Och vi kan kanske börja med att, alltså vill du kanske berätta lite om dig själv först och presentera dig?
Lina Bengtsdotter heter jag. Jag är från början lärare i svenska och psykologi. Jag har tre barn som jag bor med själv. En är utflugen, hon är vuxen. Vad mer ska man säga? Och nu är jag ju författare helt enkelt. Deckarförfattare.
Och det är väldigt kul. Dina böcker är också väldigt populära i Tyskland faktiskt. Och i andra länder också. När började du att skriva?
Faktiskt när jag var jätteliten. Jag kanske var 4-5 år när jag började liksom.
Oj. Så ung.
men jag skrev små häften med böcker. Jag är vänsterhänt så jag skrev bak och fram. på arabiskt, alltså som man gör på arabiska.
Det gjorde jag också.
Nej. Och jag tyckte väldigt mycket om, jag har fyra småsyskon, så jag tyckte om att hitta på historier och skrämma dem och mina grannar. Vi var många flickor som bodde på en stor gård. Och vi sov ofta hos varann, för våra föräldrar hade mycket fester. Och då fick jag till slut inte sova med de andra barnen, för att jag bara berättade hemska saker.
Okej, alltså det var spökhistoria.
Vi bodde ju vid en älv. Och har man läst mina böcker så är det ju en älv i Gullspång, där jag också är uppvuxen. Och där berättar jag att flickor hade drunknat och man kunde höra deras rop på hjälp och barnen grät och jag var lika rädd själv.
Vad kul. Ja, vi kommer att prata mer om Gullspång senare faktiskt. Men först vill jag också fråga, varför tror du är skandinaviska deckare så populära i Europa, alltså mer än andra? Finns det någonting som ni gör annorlunda, skulle du säga?
Jag skulle så gärna vilja att någon gjorde så här, någon jämförande analys med vad utmärker, alltså vad är innehållet i deckare, svenska versus andra europeiska deckarförfattare. Det är jättesvårt att svara på, men kanske är det så att till exempel i Tyskland så verkar ni tycka om Sverige ganska mycket, just med att ni tycker om vår natur och kanske det här stora skogarna, snön, bergen. Alltså att det finns något lockande i omgivningen. Kanske att det är något sånt. För jag tror att Man vill ju säga att vi är så bra, men det är ju men det är ju
det kan du säga.
Ja, det kan jag, men det låter inte så trevligt. Nej, jag tror faktiskt att det har att göra med att det blir lite magiskt med skogarna och de här orörda landskapen kanske. Det är bara en teori jag har, men jag tror faktiskt det. Och att vi har en tradition av att skriva i ett land som är så förskonat från krig under en så, alltså att vi har varit fredliga så länge, att det finns också en dragning till, i länder där det är krig och misär så läser man inte så mycket deckare, och man skriver inte deckare för verkligheten är ju så mörk ändå, men att vi har något konstigt sjukt behov av att skriva om mörker för att kanske något sånt, och så blir vi bra på det för att vi har gjort det mycket. Kanske, jag vet inte.
Det blir liksom en motsats till den där tomtebolyckan och Bullerbyn och allt möjligt. Mm. Ja.
Ja. Och röda hus. Och, ja, men jag tror det.
Hur gör du när du skriver? Har du speciella rutiner? När, var och hur är du mest produktiv? Finns det någon regel?
Jag älskar att höra andra författare om det här, berätta om det här, men det är, jag blir också väldigt bekymrad över mig själv, för att jag hör dem som sitter 8 timmar om dagen och jag kan inte sitta still så länge, då kommer det någon fågel och så, nej, men det går inte. Sen har jag ju barn och de ska hämtas och börja ringa efter lunch, och så att jag jobbar som bäst på morgonen innan världen håller på att knacka på, så att säga. Ju längre dagen går, desto mer, då blir mitt huvud som en dator som är överhettad. Det bara surrar. Och det är ingen, så att jag har gett upp att jobba på nätter också för att jag inte behöver det längre. Så att jag skriver några timmar på förmiddagen och sen så ägnar jag resten av dagen åt att vara arg för att jag inte har skrivit mer. Så det. Och sen så är det väldigt mycket lust. Jag planerar inte så mycket, utan jag tycker om att själv bli överraskad och försöka komma in i den här bubblan och så. Så att jag skriver mycket så som jag är lika mycket som när jag läser, att jag vill överraska, så jag vill in i den här världen. Så försöker jag skapa min skrivvärld också.
Alltså du är inte dina speciella tider att du säger jag skriver varje dag.
Från klockan 8 till 11 eller någonting. Det har inte,
jag säger det, men jag lyder ju aldrig riktigt. Det är som Pippi Långstrump.
Det känner jag igen.
Jag säger, och jag säger, varje kväll sitter jag imorgon. Och då ska jag också äta bra mat. Och nej, det går inte. Ja.
Och varifrån hämtar du din inspiration och dina idéer? Vad
skulle du säga? Väldigt mycket från, eftersom jag är uppvuxen i Lilla Gullspång. Det finns otroligt mycket, alltså, om man bara lyssnar så finns det så mycket människoöden. Och även, alltså inte bara Gullspång såklart. Så att jag är väldigt mycket av en lyssnare. Även om jag babblar mycket också, så kan jag sitta på kaféer och lyssna och fantisera, eller också i mitt arbete som lärare, när man jobbar med unga människor så får man också mycket idéer, tycker jag, och man slås av hur likt det är att vara en ung människa nu och då. Vi brukar ju säga att nej, det är så stora skillnader när vi var barn och det är så annorlunda, men det är inte så annorlunda, tror jag. Jag glömmer liksom inte bort hur det kändes att vara ung på något vis, bara för att jag träffar unga och människor med olika bakgrunder. Genom mitt lärarjobb så har jag träffat många från olika länder med krig och fattigdom, och så att jag får mycket inspiration av möten med människor och att, ja, men läsa mycket och så vidare. Det, och sen pluppar det upp bara idéerna.
De blir självständiga liksom.
Ja, verkligen. Och många av dem håller ju inte. Men det är, jag är en dagdrömmer jättemycket. Och det har jag alltid gjort. Så att.
Ja. du sa ju nu att du var lärare och också speciellt lärare i psykologi. Och hjälper det också med psykologin att förstå dina karaktär eller att skapa karaktär som är ja, trovärdiga?
Jag hoppas det. Och just jag var ju väldigt intresserad av människors, varför gör man som man gör, vad är vi kapabla till att göra, vad driver oss, och det är frågor som jag alltid, jag var intresserad av det tidigt, så det var därför jag drog mig till psykologin också. Så att jag tror att det har gett mig mer liksom kännedom, men framförallt har det lärt mig hur lite man kan förstå både sig själv och andra. Att vårt psyke är som ett eget, alltså det är som ett universum, det är helt ogreppbart. Ju mer jag lär mig, desto större och svårare blir det. Och jag, när jag skriver så är jag verkligen inte lärare, då är jag inte att nu ska jag skriva lite här om Freud, så att, utan det är mer att det här finns med mig i bakhuvudet på något sätt. Men det är inte genomtänkt att det ska vara att det jag skriver är för att lära ut någonting, utan det är väldigt mycket fantasi och nyfikenhet och ångest också.
Och skådeplatsen i dina böcker är Gullspång, och det är en väldigt liten by i västra Sverige. Och hur, alltså du växte också upp i Gullspång har du sagt. Hur reagerade din familj och andra släktingar alltså på detta? Alltså tyckte de att det var konstigt eller kul att det är Gullspång som kommer upp i dina böcker? Eller ja,
hur var jo, det? Jo, men det var lite både och, för jag hade ett fiktivt namn först. Men sen fick jag rådet att nej, men skriva ut det riktiga namnet istället. Och många trodde nog, för Gullspång är så litet så att det är inte känt i Sverige heller. Alltså det är ingen som riktigt vet vart det ligger här i Stockholm. Så att det var faktiskt en journalist här i Sverige som skrev att jag hade lyckats blåsa liv i den här fiktiva platsen så att det kändes som den fanns på riktigt. Så, det var lite kul. Men jag tror att alltså, de som jag har pratat med hemifrån tycker att det är roligt att Gullspång liksom hamnar lite på kartan, även utanför landsgränserna. De är stolta, men det är de som jag pratar med och mina vänner, så jag vet ju inte vad andra Gullspång tycker. En del säger ju att det är lite väl mörkt skildrat, och andra säger att jag har förfinat det, så det beror lite på hur man ser på det.
Det var faktiskt jätteroligt när jag läste din bok. Första grejen jag gjorde var att jag googlade Gullspång. Jag hade aldrig hört den, och jag googlade den och tänkte, sen zoomade jag alltså på Google Maps på Gullspång, och det var så lite. Jag tänkte bara,
Det finns en gata, och polisstationen är ju numera nedlagd, och varje år så åker jag hem och pratar med skolbarn där, om alltså 14-15-åringar. Och då är de så här, men det finns inget gymnasium här, det går bara till högstadiet, det finns ingen polisstation, saker har lagts ner och lagts, så att det har bara liksom krympt. Där tog jag mig lite friheter.
Ja, såklart. Ja, och börjar din familj eller vänner, börjar de fundera om de är med i böckerna? Alltså, eller har du bara fiktiva karaktärer?
De är faktiskt, de är, det är såklart att de påminner om levande karaktärer, och vissa saker, till exempel, jag tror det här är i bok 2, så säger en gammal vän till Charlie Lager att hon har tvillingpojkar, och de heter AD och HD, säger hon. ADHD säger hon att de heter. Och det sa faktiskt min kompis till mig om sina pojkar, så hon var så här, varsågod. Så att lite saker, ja, det, och framförallt får jag höra att jag är Charlie, att så att det, är mest, det faller mest tillbaka på mig. Och det är ju inte alltid så smickrande. Men
men jag tycker de har
men jag tycker det. Jag tycker
Charlie
de har
det väldigt
Charlie mycket. Ja, bra. Vad skönt. nej, men det är nog också ett eko av liksom, Charlie till exempel är väldigt mycket en produkt av kvinnor som jag sett efteråt. Det är inget som jag planerar, men det är lite av min mormor, min mamma, jag själv, mina systrar. Många av kvinnor i min släkt har levt, även min farmor, utanför samhällets, liksom att de har fått barn utanför äktenskapet, de har varit tillsammans med en yngre man till exempel. De har inte riktigt låtit sig formas så. Och där tror jag Charlie kom till lite också.
Och har det redan hänt, vet du någonting om det, att folk kommer till Gullspång på grund av dina böcker? Alltså det finns ju de där Wallander, Trips i Ystad eller så. Finns det något, alltså säkert inte så stort, men
liksom, nej, min mamma är väldigt sugen på att dra igång något. Men det kommer, jag har haft press från Italien och Spanien som har kommit och fotat och intervjuat och ätit av min mammas mat där hemma, för det fanns ingen restaurang. Ja, då var hon väldigt glad. Men jag vet att alltså Gullspång, om man åker till, åker skidor eller åker, alltså det är en genom, man åker förbi bara. Och då brukar jag få från liksom att jag åkte in här nu och kollade och kolla här. Alltså så att det är, jag vet i alla fall att det är svenskar som, för jag får på Instagram ibland skylten där det står Gullspång eller en bro liksom och sådär. Så att lite har det nog varit så. Men det är ju inte så att folk vallfärdar till Gullspång.
Så stor. Ja.
Nej.
Det vill jag också säga. Kanske det ska hända i framtiden att mer och mer.
Ja, men precis. Då får de kontakta min mamma så ska hon berätta.
Ja. Och då växer Gullspång igen och så blir det från en gatan till två gatan.
Gymnasiet.
Ja. Vi måste prata om 10 år hur det ser ut. Och vem är din svenska favoritkollega? Alltså pratar ni privat också mycket om skrivarbetet eller om böcker som är på gång, eller har du en tendens att hålla det för dig?
Jag håller inte så mycket för mig själv, på gott och ont. Oversharer som, nej. Men jag kan nog bolla. Vissa saker behöver jag liksom tänka innan jag säger. Men det finns ett otroligt fint community och en sammanhållning mellan författare, deckarförfattare då i det här fallet i Sverige. Och där jag blev så himla varmt mottagen när jag var ny. Så att jag försöker att sprida det också vidare mot dem som kommer. Att vi är inte konkurrenter utan vi är kollegor och vi försöker peppa varann. Vi hjälps åt med varandras böcker. Och vi träffas på middagar och vi gråter väl ihop ibland om det är någon dålig recension och så vidare. Så att jag har så himla mycket gott att säga om branschen, att även de som är riktigt stora, som verkligen är nyfikna, trevliga och peppande. Och det Sofie Sarenbrant heter en som är väldigt nära, Michaela Blej, Viveka Sten, Camilla Läckberg har också varit oerhört hjälpsam mot mig. Kristoffer Karlsson, om ni vet vem det är. Anna Tell. Det är väldigt... Martin Österdahl. Ja, det är jättemånga som är väldigt, väldigt fina. Så det är jag tacksam över.
Jag tycker att det är fint att höra, för att jag tror att det är också en skillnad mellan Sverige och Tyskland. Att kanske i Tyskland det är mer konkurrens, alltså hur många tänker. Och i Sverige har man mer en, ja, sammanhang.
Ja, och sen också att det är... Mm. Det går ju så bra för dem så att de har ju råd att vara lite generösa. Nej, mm. Nej då, det är också att de som tycker om deckare, de verkligen läser ju jättemycket. Och de flesta ger ju ut kanske en bok om året om man är produktiv. Och då läsare läser ju flera böcker. Så att det är inte så att... Alltså att vi, det är som att vi... hjälper varann, ingen förlorar på att, för att folk, man läser så mycket så att det är bara att få upp intresset och så att alla vinner, plus att det är mycket mycket roligare att vara vänner än att så här, sitta och vara orolig över att någon kanske säljer mer eller så. Det blir för tråkigt och jag är oerhört glad att bara få vara, alltså som ni också som har skrivardrömmar, att bara få skriva, det är liksom nog för mig. Det är därför det är det som jag mår så bra av.
Men jag tycker det är absolut viktigt att stötta varandra och det är väldigt positivt och ja, jag blir glad.
Du får flytta hit.
Ja. Kanske måste jag göra det.
Ja, det är kanske lite som i self-publishing-branschen i Tyskland. Då är man mer vänner än konkurrenter. För, ja, som du säger, alltså, folk läser ju mer än författare hinner skriva.
Ja, precis. Och, ja. Så att, ja, det är jättefint. Fin sammanhållning.
Ja.
Ja. Men du berättade redan lite att du... berättade många sagor till dina syskon och vänner. Men varför valde du precis att skriva deckare? Alltså har du någonsin tänkt dig att skriva någon, vet inte, kärleksromaner? Eller skulle du precis vara deckare alltid?
Kärleksromaner har jag inte tänkt på. Jag kan liksom inte skildra kärlek, så det låter sorgligt, men jag vet ingenting om kärlek. Jag ville faktiskt helst skriva poesi och noveller. Mm-hmm. Det var mina två favorit. Problemet är bara att ingen vill läsa poesi och noveller.
Det stämmer.
Och då tänkte jag att då skriver jag en roman, alltså inte en deckare. Så det gjorde jag först. Och den blev... Alltså jag skickade den till förlag och jag fick bra feedback. Men det var så här, ja men... den nådde inte fram. Jag blev helt enkelt refuserad. Och då, det här var det första jag någonsin skickade in till ett förlag. Och jag blev väldigt... ledsen, för jag hade någon konstig idé om att det ändå skulle gå på något vis. Så då var jag hemma i Gullspång och sen så sa en av mina vänner så här att blir du någon författare eller vad händer med ditt skrivande? Och då sa jag nej, men jag tror inte det kommer att, jag kommer inte bli utgiven. Jag kommer ju skriva, men jag kommer inte bli utgiven. Och då så sa hon, nu blir det lite, då sa hon så här, men skriv en deckarjävel då. Sa hon. Som folk vill läsa. Och då sa jag, men jag läser inte så mycket deckare längre. Så jag tror inte det är min genre. Och då påminde hon mig om mina skräckhistorier och sådär, och mitt mörker. Och sen så sa hon även att jag kan inte säga, för att då kanske jag avslöjar plotten och hela allt i min bok, min första bok. Men hon sa så här, nu gör du så här. Och sen så sa hon något kort. Och sen så sa hon, du har skogen och du har pubben som vi kallar charken, så här köttmarknad. Du har de här människorna, varför tar du inte och lägger, varför använder du inte det som är precis framför dina ögon? Och gör det nu, sa hon. Och då sa jag, ja visst, sa jag, men jag tänkte det kommer jag inte göra. Men de där orden stannade kvar. Och sen gick jag på en landsväg hemma i Gullspång. En alldeles vit väg och det var sommar. Och så började jag följa efter. Helt plötsligt så gick det en flicka framför mig. Barfota. I trasig klänning. Med rött hår. Och jag börjar följa efter henne i tankarna och fråga vem hon var. Och sen så kom historien om Annabelle helt enkelt.
Mm,
så att, spännande. Det är därför den kompisen är tackad först i boken som kom med idén. Så att det var inte tanken från början alls.
Ja. Vad spännande.
Ja, då ser man att man får idéer eller inspiration i vardagen när man ser någonting eller hör någonting vad någon berättar.
Ja, ibland behövs lite input från andra bara. Ja, och lite press kanske är också bra. Alltså jag känner också det igen från vänner som säger, gör det nu!
Ja, precis.
Ja, då går det bättre.
Verkligen.
Och vad Charlie Lager-serien, var den planerad från början eller utvecklades det spontant? Att det blir
den var inte planerad som en serie, men när jag skickade den till förlag, då gick det väldigt snabbt. Och då sa faktiskt min agent att de ville ha en treboksdeal. Så då skrev jag bara snabbt vad jag skulle kunna tänka mig att två böcker till skulle handla om. Och sen blev det ungefär så. Ja, så att det var inte alls tanken från början. Men jag är väldigt glad att jag fick hänga med Charlie i alla fall minst tre böcker. För jag tyckte det var kul.
Ja.
Ja.
Men nu är det avslutat med de tre böcker, eller kan du tänka dig att återvända?
Jag kan nog tänka mig att återvända, verkligen, men jag tog ju jag har ju skrivit en standalone som inte har kommit ut i Tyskland än, som heter Lågorna på svenska, så den, och den ska komma ut i Tyskland. Men den är helt fristående och det är bara en. Och sen så håller jag på med lite nya projekt och sådär nu. Så får vi se.
Ja. Spännande.
Ja.
Och vad tror du, vad är det vad en bra deckare behöver?
För mig, alltså, jag är otroligt beroende av karaktärerna. Alltså att jag ska kunna... jag vill bry mig om karaktärerna, för om jag inte bryr mig om dem, då spelar det ingen roll hur spännande det blir, liksom inte spännande om jag inte bryr mig om karaktärerna. Och då vill jag också vara i den världen, jag vill kunna förstå och känna och liksom vara i fantasi, alltså bokens värld. Och det här gäller inte bara deckare, utan överhuvudtaget så vill jag liksom höra deras röster. Så dialogen måste också flyta. Mm. Tonen och tempot tycker jag är superviktigt. Alltså jag är väldigt... det är som att det spelar falskt ibland. Om det inte stämmer. Jag vet ju inte hur det är översättningar kanske på tyska och så. Men för mig så måste det vara rätt tempo och ton också. Trovärdigt och inte klyschigt, inte platt, inte för enkelt, lite avigt och lite inte för snyggt på något vis. Så vill jag ha det. Men det är min personliga. Och sen vill jag ju ha lite alltså jag tycker ju om när jag tycker lite om det här, liksom när man vuxit upp på landet och med skogen och med vatten och med... Jag tycker ju om när det är kopplat liksom till naturen och lite... Alltså även om jag inte tror på okända väsen, så tycker jag ju liksom om det där. Att vara lite i den fantasin och också att höra kanon lite av andra berättelser i sitt eget berättande. Tycker jag.
Ja, men är du den enda i din familj som är så där kreativ, eller har dina syskon också börjat att skriva, eller är familjen kreativ på annat sätt?
Jag har konstnärer i familjen, men de är väldigt duktiga på att rita, många, och måla. Och min ena lilla syster är artist, hon sjunger. Heter Erato. Och så hon är väldigt musikaliskt kreativ, och Sen har jag faktiskt på båda sidorna av min släkt. Även av, jag har sparat liksom från min farmors mamma som inte ens gick i skolan knappt. Långa alltså noveller, dikter och så. Så att det är en kreativ, jag kommer från en kreativ släkt. Men kreativiteten har i många fall dämpats av att man måste försörja sig. Man jobbar jättehårt med sin kropp. Livet är hårt och mycket sjukdom och en del psykisk ohälsa och så vidare. Så att kreativiteten finns där, men tyvärr har den kanske inte fått blomma ut för alla där den borde ha fått göra det.
Vad menar du med jobbar väldigt
mycket? Ja, alltså, Gullspång är ju en arbetarkommun till exempel. Och det är, jag har ju vänner och släktingar som jobbar på fabriker liksom, med stämpelklocka och ja, som får ont i sin kropp helt. Som jobbar hårt med sin kropp.
Okay.
Det finns inte alltid så mycket. Om man bara liksom behöver mätta munnar, om vi tänker bakåt också i tiden, och överleva, så kanske det inte finns tid till att ja, men sitta och skriva berättelser, om ni förstår.
Ja,
ja. Ja, lite annat att tänka på.
Ja, men precis. Men jag har min mormors mamma var väldigt väldigt sjuk. Hon hade 8 barn, men så blev hon sjuk i reumatisk värk, så hon blev liggande och kunde inte ta hand om någon alls, och då skrev hon. Så att jag har väldigt mycket vackert sparat från ja, från henne. Men det var ju aldrig så att hon. Ja.
Och händer det också ibland att du blir tilltalad av läsare på gatan när du är ute? Eller händer det?
Inte tillräckligt ofta. det har hänt några, alltså hemma i Gullspång så händer det ju, men där känner ju alla alltid liksom det, men i Stockholm har det hänt några gånger. Om det inte är ett event där det är författaren naturligtvis. För då har man ju koll på varandra. Men det är inte så att någon kommer fram och ber om en autograf på gatan. Eller nej, det händer inte så. Det händer inte.
Men det är kanske också en svensk grej. För att jag tror att det händer mer i Tyskland. Men jag tror att svenskarna är kanske också lite mer stängda eller
blivit. Ja, det är de vill inte. Ja, det kan nog absolut stämma, för att min ex-man var ju fotbollsspelare och spelade i Italien och England och så vidare, och i Sverige så vet jag ju att många visste vem han var, men det var inte ofta, det var inte men om man var utomlands så var det mycket mycket mer. Men i det här fallet tror jag att jag inte är så känd helt enkelt i Sverige.
Eller speciellt som författare är man ju lite mer anonym. Alltså folk känner böckerna, men de bryr sig inte så mycket om personen som skrivit den. Det är lite annorlunda med skådespelare eller så.
Jag tror det, och det, jag tycker också att alltså, även om jag, det är klart att jag vill höra mina favoritförfattare prata eller veta hur tänker du när du skriver kanske och sådär, men jag behöver ju inte, jag vill inte veta jättemycket. Jag vill vara i böckerna mer. Så att, fast det har blivit mer och mer att författare liksom visar sig och så vidare, kanske för att nå ut. Men det behövs kanske inte alltid. Elena Ferrante till exempel. Det går ju bra ändå.
Jag tror du har redan svarat på det, åtminstone med 2 enkla meningar eller så. Att det var det svårt att hitta ett förlag i början?
Eller agent.
Ja, det var agent hittade jag ganska snabbt. Men nej, inte första omgången. När jag skrev det här första manuset, då var det ganska svårt. Det kändes som att jag hade 3 förlag som kanske inte. Det kändes som att Det kändes som när man är kär i en kille när man är ung och de ringer aldrig tillbaka och man analyserar och man sådär. Så det var jättejobbigt. Och sen, men med manus nummer två, då hade jag en agent som hade börjat titta på mina texter. Och då när jag skickade in, då var det ju fler förlag som var in, och då gick det jättesnabbt. Men vid första manuset så var det helt tvärtom. Så att misströsta inte om ni är skrivande människor.
Men du skickade din manuskript inte till olika förlag?
Alltså, jo, det gjorde jag. Jo, jag gjorde det första omgången.
Okej.
Ja.
Okay. Okay.
Jag har precis kommit på någon fråga. Tänkte, vad tyckte dina kollegor eller elever när du blev utgiven som författare?
Ja, men de var jätteglada. De hejade på mig och var... Mina kollegor hade faktiskt läst manuset, och eftersom jag är lärare i svenska med så var ju de väldigt intresserade. Så det var väldigt, väldigt kul. Och eleverna... de blir ju lite som en som ens barn som blir glada för mammas skull ungefär. Och de visste också, för att min dator blev stulen en gång, och då visste de ju att jag hade hela manuset där i, som jag inte precis hade fått i, som jag inte hade någon, och då var de ju så här, men nej.
Nej, det var bort alltså.
Nej. Nej, tyvärr inte.
Hur många sidor var det?
Jag hade någon gammal rest.
Det är verkligen en mardröm.
Jag är nästan så här att jag knappt vill prata om det, för det är så dumt så att man får ju skylla sig själv. Men då var eleverna väldigt så här, det går bra, du kommer klara det ändå.
Men det händer en gång och aldrig igen.
Med mig tyvärr så skulle jag säkert kunna göra det igen. För jag kan också lägga min dator på, nej men nu mejlar jag till mig själv eller går igenom.
Det är
jag,
bra.
Är väldigt slarvig, så att jag är van att tappa bort.
Ja, det känner jag igen, att man skriver oss, alltså det händer inte med den nya datorn, för vet inte 15 år sedan sen var det så. Jag skrev någonting och jag glömde att spara. Så öppnade jag dokumentet igen och allt var borta. Jag tänkte nej, fan.
Det har hänt också till mig en gång på universitetet och efter det aldrig igen. Och alltid nu när jag skrev, jag sparade allt, alltså typ 5 gånger.
Yeah.
Alltså i cloud, och jag skickade det till mig själv.
Det där kan man också googla och hitan och ditan. Men om man inte sparar, för att jag har ju fullt överallt och jag rensar ju inte. Och Google Drive tycker jag är konstig. Och då är det inte så bra när man lägger sin dator på tunnelbanan. Heller. Men ja.
Men du klarade dig. Och nu finns det.
Ja, det var säkert dåligt det där. Ja.
Aj.
Och vad?
Jag hade också en fråga.
Då får du börja, för jag hade frågan.
Nej, jag ville fråga det tidigare men jag glömde. Jag vet inte, när du pratade om Gulsbang så tänkte jag bara, alltså hur många invånare har Gulsbang?
Jag tror att det är 1000 kanske i själva tätorten, men sen är det ju några tusen, men då är det ju gårdar runt om och i kommunen, så då är det ju kanske 6000, jag kan säga fel nu, hoppas inga Gulsbangare tittar, men jag tror att det är runt 6000 kanske i kommunen, så att man känner ju till de allra flesta.
Jag tänkte det var ännu mindre.
Ja, men det är jättelikt. Det är jättelikt.
Ingen person.
Ja, det är jag och min mamma. Och jag syster.
Nej, men vad jag kom på, du skrev på din på din social media profil att du också bodde i olika länder. Var det Italien eller Irland eller någonting?
Det där är nog... jag har inte bott i så många länder. Jag har bott i England, i London och Newcastle. Och sen bodde min exman i Milano. Och då bodde jag lite grann där. Alltså jag var där under längre perioder. Men jag var liksom inte... jag har inte varit på Irland. Så där, det tror jag att det är något, jag tror att det var på, jag tror att någon har skrivit lite fel där på någon Wikipedia eller något. jag orkade inte ändra, men jag har liksom jag har inte bott på så himla många platser och länder.
Nej, men alltså vad jag egentligen menar, det finns ju ganska många språk dina böcker översätts till. Alltså,
det vill jag också fråga.
Hur känns det? Och försöker du läsa dina böcker på främmande språk ibland?
Ja, alltså jag läser ju... vet du vad, jag ska faktiskt läsa nu på tyska. För jag sitter ju, jag har ju lärt mig, jag har haft min lilla Duolingo-app. och sen så kan man ju sitt språk, alltså man vet ju typ, man har ju skrivit så, man har ju kämpat så länge med böckerna så man kommer ju ihåg. Så att jag tror att det är bra att läsa sin egen bok om man ska lära sig. För då vet jag ju, då kan jag ju fylla i luckorna. Så jag ska sätta mig och läsa den på tyska, tänkte jag. Ska bara skriva klart ett litet utkast här först på en annan. Och de är så tjocka på tyska, böckerna. De är mycket tunnare på svenska. De är liksom... Men jag tänker faktiskt göra det. Och sen har jag läst lite på franska för att se. För jag vet att den franska översättaren är otroligt duktig. Så jag ville se hur hon hade gjort med vissa saker. Och det var jättekul. Och sen så engelska naturligtvis. Och sådär. Och sen är det lite kul att läsa på norska och danska med och se hur det blir. Särskilt också när det är slang som är från... Alltså, Gullspångs sätt att prata, hur man gör, jag blir lite nyfiken. Men så att...
Ja, det förstår jag.
Ja.
Jag måste läsa dina böcker på svenska, jag har bara läst den på tyska.
Så svårt att säga, Hagenbottenblot. Annabelle heter den på svenska, om man vill läsa.
Bra! Har du flera frågor, Constanze? Eller?
Nej, jag har frågat allt som jag tror jag. Alltså jag kommer säkert på någon fråga om en timme eller så. Men...
Kan höras på Instagram.
Men tack så jättemycket att du var med idag. Att du berättade om dig, dina böcker.
Ja, tack.
Det var jättekul.
Det var väldigt intressant.
Och vad duktiga ni är på svenska. Jag vill vara lika bra på tyska som ni är på svenska. Ge mig tio år. Så kanske jag kan.
Jag har en tipp. Du måste läsa Hagebuttenblot. Så det hjälper dig. Det hjälper dig.
Vi har faktiskt funderat på Nordic Way om vi också skulle ge kurser i tysk som främmande språk. Så... Just nu undervisar vi bara på norsk,
ja.
Svenska och finska.
Ja.
Men och danska.
Och danska.
Just det. Och men kanske finns det någon tysk kurs någon gång.
Kanske. Hör av er till mig så är jag med på tåget.
Absolut.
Tack snälla ni.
Ja, tack själv.
Tack också.
Hej då.
Och vi hörs, vi ses.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Tjus.
Hej.